Silent Night, Holy Christmas episodes, citizen. You're listening to DC Kasdan. Happy holidays from the Batman.
Vi vet redan att superhjältar hör julen till. Från 1992 års Batman Returns till 2019 års Shazam. Från specialnumret Christmas with the Superheroes till Merry Christmas Superheroes, Now Die. Från Frank Millers Wanted, Santa, Dead or Alive till JSA's genommysiga Be Good for Goodness Sake. Idag tar vi oss en titt på en julspecial inspirerad, åtminstone namnmässigt, av krisen som bara nyligen passerat när den släpptes. Vi på DC-casten önskar god helg innan vi kastar oss över DC Universe Infinite Holiday Special.
Hej och välkomna till DC-casten, casten där vi pratar om serier från DC. Mitt namn är Andreas och med mig idag som vanligt är julstämningen personifierad, nämligen Jönsson. God jul!
Bah! Humbug! Nej, jag bara skojar. God jul!
Tänkte väl. Ja. Men är du en sån som stressar upp dig mycket kring jul och är mån om att allt ska vara perfekt, eller är du en sån som bara flyter med och inte bryr dig så mycket?
Åh, nej, jag är nog mer en flyter med människa. Alltså, framför allt så vill jag inte att julen ska bli ett stort liksom spektakelgrej. Jag vill fira lite litet och mysigt. Och då behövs det inte dekorationer och sånt där och så. Det är ju trevligt med julen. Jag är ju ingen Scrooge, även om jag lät lite som en sån.
Ja, men är det något som är så här superviktigt som du säger, det här kan jag absolut inte vara utan?
Ja, det är nog en dansk fläskstek innan jul. Det har vi lite som så här familjetradition att käka fläskesteg någon gång innan jul. Det är väldigt härligt.
Ja, jag förstår.
Men och du, kanske Magnums du är väl lite julspecial. Magnums julspecial. Hur kunde jag missa Magnums julspecial? Det viktigaste på hela julen. Nu måste du berätta vad Magnums julspecial är.
Ja, men det är, vi har väl nämnt Magnum i den här casten innan och vi ska inte tråka ut lyssnarna för mycket om det, men det är ju Magnum PI, den här 80-tals tv-serien med Tom Selleck bland annat, som det finns ett julavsnitt, säsong 4, avsnitt 10, om någon vill titta på det. Där det har blivit lite tradition att vi tittar på det varje jul tillsammans, du och jag, Jönsson. Jag vet inte hur många år, men
det är känns det lika, 20 år minst.
Jag tror ungefär lika länge som vi har läst DC, ser jag. Så det är alltid lika trevligt. Men
på tal om Tom Selleck, alltså Rags Morales, tecknaren, han använder Tom Selleck som bas när han tecknar Bruce Wayne. Det tycker jag är jävligt gött.
Det gillar man ju att höra. Det kan jag förstå. Men annars i övrigt, jag tror jag är lite som dig där med julen, att jag tycker om när det är lite mys, alltså så här lite nedskalat, inte för stort. Men kanske att jag tycker det är lite viktigare med så här pyntet och sånt då. Än vad du verkar tycka.
Du är en sån julgranskille, va?
Ja, det är klart. Julgran. Mm. Ja, det är inte du.
Jo, jag är inte säker på vad jag lägger för värdering i att vara en julgranskille eller ej.
Det lät inte så positivt.
Alltså, du är en sån som köper en gran och pyntar den och så.
Nej, Nu jag hugger gran. Jag bor på en tomt där det växer gran.
Jaja. Så,
det vill jag ändå flika in att jag köper inte gran. Jag går ner och sågar ner den själv. Så jag får känna mig lite... Jag vet inte. Jag vet inte vad det gör.
Lite maskulin.
Någonting.
Ja, vet, jag konkade mig iväg hela vägen till Rusta och köpte en riktigt fin odlad plastgran till julen. För vi kom på att katter äter granbarr och kan bli sjuka. Så då blir det plastgran.
Ah, jag förstår. Nej, det har jag aldrig... Det har jag aldrig använt mig av, plastgran. Men jag förstår absolut de som gör det.
Se, för när du säger det så låter det som att du inte förstår de som gör det. Nej, det låter ju som att det är värderingar i det där.
Ja, nej, men det är inga värderingar. Det är mest att jag själv skulle vilja undvika det så länge som möjligt. Men när jag bodde i stan och så kunde jag ju känna att jävla jobb med att köpa den här granen, släpa upp den till lägenheten och värst av allt är ju slänga den sen. Ja. Så där hade man ju gött att kunna bara pilla upp en plastgran och pilla ner den igen. Stoppa in låda.
Ja visst. Ja. Visst.
Jaha, men vi
inte här för... Vilket uppsnack
det
här har.
Ja, det var... Vi är inte här för att få prata om julen. Vi är här för att läsa om julen. Vi är glada att kunna ta ett litet så här break i vårt krisisande med en liten julspecial. Eller ja, liten och liten. Det är, ja, det är ganska många små serier här som vi ska ta oss igenom. Men det är alltså DCU Infinite Holiday Special från 2006 tror jag. Eller om det är 2007, det är väl där. Där den kom ut däremellan, va?
Jag tror den kom ut i december 2006, men den har då omslagsdateringen februari 2007.
Ah, klassiker. Det är alltid jobbigt när vi ger oss på de här nummerna som är mellan årsskiftena. Vad vi ska skriva i vår titel. Ja, jag brukar kalla den här för Infinite Christmas eftersom namnet så rullar så bra på tungan liksom, och det passar bra i vår crisis-säsong. Men den heter inte det.
Men den kom ju i svansen efter att Infinite Crisis tog slut. Så den borde ju heta Infinite Christmas. Det är, ja. det är som att någon på DC liksom kom på idén och någon bara, ja, fast inte kul. Kan vi göra det inte kul? Infinite Holiday Special, där har vi det.
Men det kanske är för att det ska vara lite mer inkluderande då med att det ska heta Holiday. Jag tror det kan säkert ha, den kan nog ha hetat Infinite Christmas som först, och sen så kom de på att vänta nu, vi får nog döpa den till Holiday Special för att inkludera även de som inte firar jul då.
Just det.
Men ja, den innehåller ju många korta julhistorier. Den ena är löjligare än den andra, skulle jag våga påstå redan nu. Och det har ju blivit lite av en jultradition att vi skippar bakgrunden i de här julavsnitten. Så vi gör väl det även i år, eller vad säger du?
Ja, det tycker jag. Ja, jag hade en del, men vi slänger det. Och så
vi
bara...
slänger det. Ja. Ja, men det är bra. Då öppnar vi numret och... Ja, den här tidningen då, den är indelad i flera olika historier och det är ju omöjligt för oss att grundligt gå igenom var och en, så vi får nöja oss med ganska så korta sammanfattningar för varje. Är det något du vill säga om omslaget förresten innan vi går in på det? Jag har inget att säga om omslaget för övrigt.
Ja, men det är tecknat av Howard Porter som jag tror vid det tillfället tecknade Trials of Shazam. Jag kan ha fel där, men jag är inte riktigt, jag älskar inte riktigt stilen. Det är någonting med mixen mellan lite cartoony och lite målat. Jag vet inte, det är någonting som inte funkar. Där är inget fel på det egentligen. Det är rent personligt något som inte riktigt funkar för mig.
Nej, men då går vi in.
Förlåt, men bara titta på Batwoman på omslaget. Hon ser liksom riktigt derpy ut. Ja, förlåt.
Ja, men jag kan förstå vad jag tycker. Supergirl nästan ser derpigare ut som.
Ja. Och Kyle Rayner för den delen, han ser ut som att han har sett någonting som gör honom riktigt, han vill verkligen ha de där julklapparna som Stålmannen håller i.
Stålmannen ser nästan ut som han har en mustasch som han sen har målat över med en slags hudfärg.
Vad profetiskt. Vad profetiskt. Det är Cavill-mustaschen.
Ja. Ja, okej, men det var ett riktigt riktigt dåligt omslag då. Vi får se om det blir bättre när vi öppnar serien. Och ja, det är väl tveksamt. För den här först ut så har vi då A Hector Hammond Christmas, skriven av Keith Champagne. Och det är väl din favoritförfattare, eller Red Jönsson?
Jag gillar inte Keith Champagne. Det är skönt att detta är den första historien, så vi snabbt kan gå vidare.
Vi får väl se om det är den bästa kanske. Men no, den handlar om hur Hal Jordan på juldagen blir kallad till Edwards Air Force Base för att träffa superskurken Hector Hammond som är inlåst där. Hammond som sitter isolerad i en julpyntad glasbur säger att han har lyckats få kontakt med den andra sidan och då lyckats kommunicera med Hals döda pappa. Hammond som då är en skurk med ja, det är väl telepatiska förmågor och superstor smart hjärna och sådär, säger att han kan berätta för Hal vad hans pappa sa till honom om han bara bjussar på några härliga minnen från Hals liv. Hector är ju så ensam där i sin glasbur så det var ju trevligt. Och Hal anar att ja, det är nog en fälla det här, men går ändå med på det och visar med hjälp av sin ring upp en sekvens från sin barndom här. Men ja, Hector ballar ur och försöker använda sina telepatiska krafter för att ta alla hans julminnen. Och det är väl grejen med Hector Hammond, är väl att han kan suga åt sig folks minnen och blir liksom starkare av det. Men Hal lyckas då stoppa honom och banka honom innan han flyger iväg för att fira jul med nära och kära. Typ så. Det var en väldigt grov sammanfattning. Men ja, vad säger du Jönsson? Något du vill tillägga om den och hur många pepparkakor får den?
Nej, den får bara 2 pepparkakor. Jag tycker om John Burns teckningsstil och den är väl inte egentligen, den är ju helt oförarglig egentligen, men nej. Det känns bara liksom, varför skulle Hal så överhuvudtaget gå med på att börja liksom, alltså, spela efter Hammonds tuta på det här viset? Jag vet inte, det känns
jättekonstigt. Jag håller med. Det är svårt att köpa premissen från början att han liksom går med på att berätta sina minnen överhuvudtaget. Ja. Okej, okay. Det är ingen jättestark start här i julspecialen, men vi tittar på nästa korta historia här. Den heter Christmas Spirit, skriven av Bill Willingham och innehåller, ja, det är väl vid den här tiden den ganska så nyskapade laget Shadow Pact som ju användes mycket i Infinite Crisis och så. Kan du snabbt berätta vad det är för gäng, Shadow Pact?
Det är ju ett gäng mer eller mindre obskyra magianvändande figurer från liksom DC-stall. De skapades i miniserien Day of Vengeance som i princip ja, alla starka magiker var uträknade, så ett gäng inte så starka magiker gick samman och liksom superhjältade runt lite grann. Vi har Blue Devil, vi har Nightmaster, vi har Enchantress, vi har Nightshade, vi har Ragman och vi har Detective Chimp. Så det är ju liksom, det är ett bra gäng ändå. Ja. Jag tyckte väldigt mycket om de här och det är ju liksom, de fick ju sin egen serie efter Infinite Crisis, skriven av Bill Willingham, och det är han som skrev Day of Vengeance också. Och det är han som skriver det här.
Mm. Och vi kommer återkomma till den serien senare i vår Season of Crisis. Så då lär vi få veta ännu mer om Shadow Pact. Men ja, i den här serien då så träffar Blue Devil på jultomten. Det är 2 dagar innan julafton. På baren Oblivion, den här magiska baren som existerar så mellan dimensionerna. Tomten sitter och dricker lite. Han är nämligen ledsen och behöver Shadow Pacts hjälp. Han har väl läst om dem i tidningen. Blue Devil tar med honom så han får träffa hela laget. Och då berättar tomten att han är utsatt av hot från en terroristgrupp som kallar sig för Anti-Christmas League, eller demokrater som då Fox News kanske hade kallat det.
Wow! Jag brände mig så häftigt där.
Ja, det är bra. Men Shadow Pact säger att ja, men det kommer de ställa upp. De ställer upp som livvakter för att stoppa de här terroristerna. De ska sätta upp en magisk sköld här kring honom och skugga honom hela tiden han åker och delar ut julklapparna, så att han behöver inte vara orolig. Han kommer inte ens märka att de är där. Och tomten säger, toppen, då kan jag dela ut paket i fred på julafton och gå sin väg. Men när han har gått så undrar Ragman om de verkligen kommer hinna förbereda allt det här innan julafton. Det är ett jätteprojekt, skydda tomten så länge. Följa efter, han är snabb, tomten. Men får då förklarat av de andra att den här terroristorganisationen, den finns inte på riktigt. Det är ju bara något som skojar lite med tomten. Så de behöver inte göra något. It's just a prank, bro. Så på sista sidan får vi se hur det tydligen är detektiv Chimp tillsammans med en av tomtens renar, Blitzen, som ligger bakom det här skämtet. De passar även på att busringa till tomten och hota honom med att de ska minsann döda honom den här gången. Alltså vad fan? Vad är det här för sinnessjukt skämt? Den här renen borde ju liksom spärras in.
Den sista repliken från Detective Chimp är ju "You're a mean drunk, Blitz."
Ja. Nej, det är, vad tyckte du om den här då, Jensson?
Det här är fem pepparkakor rätt ner i kakburken, säger jag direkt alltså. Ja, jag tycker så fruktansvärt mycket om den här. Jättetramsig, jättelöjlig, men det var ändå, jag ser hellre såna här historier, och jag tycker att det är väldigt roligt för att tomten är ju liksom så här bekräftad som existerande i DCs universum, och då bör han ju då vara en magisk varelse och då bör han ha tillgång till Oblivion Bar, så det är inte liksom, det är inte orimligt att han sitter där. Jag menar, annat än i orimligheten att vi här diskuterar rimligheten i en historia med tomten, men du förstår vad jag menar.
Absolut. Nej, jag kan hålla med om att det finns en charm i den här serien med ja, hur skruvad den är. Och först tyckte jag köpte lite först när jag läste den att ja, fan, finns det verkligen något som heter Anti-Christmas League? Vad är det här liksom? Men jag gillar att det var man påhittad grej.
Ja, det är ju inte, det är egentligen, är det inte subtilt alls liksom, när de säger så här, ja, men du kommer inte ens se oss. Så vet man ju bara, ah, okej.
Ja. Ja, men bra. Det tog sig lite nu då. Vi får se om vi kan rida vidare på den här framgångsvågen. Nästa heter ju All I Want For Christmas av Joe Kelly. Och ja, här är det Superman och Supergirl som pratar lite om julen. Supergirl förstår inte alls grejen här, men Stålmannen visar henne en stor säck med julbrev som han har fått. Jag vet inte vilken adress de är skickade till. Men ja, Stålman har kanske en adress. Det är väl kanske inte omöjligt att han har.
Jag tror faktiskt att de skickar dem till Daily Planet. Jag tror det är en grej faktiskt.
Jaha, okej. Okay. Mm. Ja. Men Supergirl läser i alla fall ett brev från ett barn som saknar sin pappa, som är iväg och krigar i Irak. Och hon bestämmer sig då för att hjälpa till för att uppfylla det här barnets julönskan. Hon besöker barnets mamma för att ta reda på var i Irak den här pappan då finns någonstans. Men mamman är rätt så arg, så hon får kalla handen där, håll dig borta från oss. Typ så säger hon. Lägg dig inte i vårt liv. Så då tar Supergirl sig till Batcaven och använder Batmans dator för att snoka upp att den här pappan inte alls är en soldat. Han bor ju ganska nära tydligen. Så hon sticker dit och ser att han är ett misslyckat fyllo. Och föräldrarna har ju bara hittat på det här att han är en soldat för att deras barn inte ska veta hur misslyckad han är. Och det är ju en grej att göra. Supergirl funderar på vad hon ska säga till den här ungen. Men väljer till slut att plocka upp pappan, flyga upp med honom långt ovanför marken och släpper ner honom till en säker död. Men ja, hon räddar ju honom då såklart till sista sekund och förklarar att ja, nu när du trodde att du skulle dö så kanske du blir lite mer motiverad att göra något vettigt av ditt liv och kanske besöka ditt barn som saknar dig och sådär. Och visst, det gör han ju såklart, och där var väl den ljudsagan slut. Men alltså, är det verkligen, man funderar, är det verkligen den bästa så här behandlingen mot så här depression och alkoholism att få uppleva nära dödens situation? Det känns ju som det mer borde resultera i ett enormt trauma liksom. Men ja, vad säger du om det här julmiraklet, Jönsson?
Ja, alltså ja, men det är väl en rätt så klassisk, precis som du sa, julhistoria på något sätt, om att hitta the Christmas spirit. Det passar ju in, och den heter ju All I Want for Christmas, så det är väl, och ja. Jag gillar också tanken på att så här, i DC:s universum så skriver barn till Stålmannen på något vis. Det är också en fin tanke liksom. På samma sätt som de hade skrivit till tomten. Detta är hostar rakt in i micken, det är härligt för våra lyssnare. Detta är ju i tiden där Supergirl var ganska nyligen återintroducerad till DC:s universum. Det är bara 2 år tidigare tror jag som hon liksom dykt upp på riktigt i Batman Superman-serien. Hon ska ju liksom fortfarande vara rätt så ny på jorden och ny inför jordiska traditioner. Och det spelar de ju väldigt mycket på här, att hon försöker förstå varför människor gör som de gör. Och det tyckte jag var lite fint. Sen är det också här vid den tiden då han hade liksom designat om hennes kjol, och tecknaren gör ju liksom sitt bästa för att kjolen ska liksom verkligen se ut som att den nästan håller på att trilla av hela tiden. Och det var många tecknare som tecknade henne så, eller att den liksom känns extremt kort hela tiden. Jag vet inte om det var någonting du tänkte på, eller om det bara jag som...
Jag kommer ihåg det från den här tiden. Det var inte bara den här serien liksom. Det var ju ganska så extremt även i hennes egen serie, om jag minns det rätt också liksom. Så det är absolut man reagerar på hur sexualiserad hon är ändå. Supergirl, det måste jag säga.
Men jag tycker också den har lite fina grejer. Hon minns ju liksom sin far. Hon minns ju Sor-El som skickar henne till jorden. Hon skickade sig till jorden som 16-åring eller vad hon nu ska vara liksom. Så hon har ju minnen av ett annat liv, och hon tänker på uppoffringar liksom och så. Det är väl därför hon kan vara så rå mot den här pappan då, som väljer bort, som hon upplever det, väljer bort sin dotter. Det kan ju göras en diskussion, precis som du sa där, om depression och alkoholism verkligen är liksom. Om han verkligen har valt det och så vidare. Men jag tycker ändå att det är ett hyfsat fint budskap i slutändan, eftersom det faktiskt slutar med att han väljer sin dotter liksom.
Men då går vi vidare. Nästa story är Gift of the Magi av Tony Bedard, och här får vi träffa The Council of Merlin. Det är ett gäng onda magiker som härstammar från, ja, Merlin, den här trollkaren från Arthur-sagorna. De har ju en julfest som de kallar för Cruel Jule, där tanken är att de ska offra en oskuld vid midnatt. Typisk Cruel Jule-tradition ju. Tyvärr visade sig att den här tilltänkta oskulden har tagit livet av sig. Så attans, de plockar in en uteliggare från gatan istället. Och tydligen behövde det inte vara en riktig oskuld. Det räckte gott och väl att den här personen i fråga då inte haft något intimt umgänge på ett ganska bra tag. Jag tror det var 13 månader eller något sånt. Vilket de misstänker att den här uteliggaren har nog inte det, för han luktar för illa för att någon skulle vilja vara så nära honom. Men Cruel Jule. Men utan deras vetskap så har då Rachel Solman a.k.a. Solomon, som för övrigt då befinner sig på en annan julfest på en sportbar tillsammans med de grekiska gudarna. Ja, skitsamma, hon har då gett den här uteliggaren ett grekiskt mynt tidigare under kvällen. Och precis när han ska offras på Cruel Jul så visar det sig att det här myntet är magiskt, och då dödar en av de här Merlin-snubbarna, och samtidigt så teleporteras den här uteliggaren bort från Cruel Jul-festen till deras sportbarsfest, och sen har de trevligt tillsammans. Och för övrigt kan man också se Homer Simpson i en tomteduva i bakgrunden på en av tv-skärmarna. Det kanske är från den här första Simpsons-avsnittet, tänker jag. Vet inte om du såg det.
Simpsons roasting on an open fire.
Det var jag gissar på i alla fall, utan att veta. Men det kanske du kanske inte såg den.
Nej, jag såg inte den. Jag letar efter den nu. För att den här historien var så fruktansvärt ointressant, så det är det enda jag bryr mig om faktiskt.
Ja. Men det var själva historien här, och jag ska ju erkänna att jag var inte så insatt i några av de här karaktärerna, så jag kände också att den var ganska ointressant. Men det är väl något som kom från den här Trials of Shazam-serien som var precis innan.
Ja, precis. Alltså efter Infinite Crisis och all build-up till Infinite Crisis, då beslutade ju sig DC för att de har gjort det helt och hållet nu, men då var de första stegen till att försöka omintroducera Captain Marvel då, alltså original Captain Marvel, inte Marvels Captain Marvel, som Shazam. Och trollkarlen Shazam var borta, så Billy Batson agerade nu den nya Shazam, och då gjorde man en grej av att Freddie Freeman, som hade varit Captain Marvel Jr., skulle liksom ta över Captain Marvel-rollen. Men gudarna hade man gjort en grej av i andra serier, hade lämnat DCs universum för ett annat plan, och det var ju gudarna då som ger Captain Marvel hans styrkor. Och då det var någonting med att liksom säga, nej men Captain Marvel fick inte sina krafter från gudarna, han fick sina krafter från gudarnas magiska motsvarigheter på jorden, Gods of Magic. Så nu då måste Freddie Freeman så här gå igenom en massa trials då för att förtjäna att få tillbaka Shazam-kraften från The Gods of Magic. Och jag kommer inte ihåg om det var meningen att det liksom så här, det var samma gudar som det hade varit innan eller inte. Alltså det var väldigt, väldigt rörigt. Och den var inte så bra, den serien. Och det gjordes inte så jättemycket av det. Och rätt vad det var, det verkar som att de andra författarna liksom sket i det också. De brydde sig inte så mycket om att det här, nej men det är Freddy som är Captain Marvel nu. Så, ja, är det det? Ja. Och sen glömdes det bort. Och sen blev det som det blev med Final Crisis och Mary Marvel, och ja, det är ett framtida avsnitt.
Ja, men en julspecial blev det i alla fall av det. Och den har vi läst nu, och
ja,
tyckte vi väl var sådär. Det roligaste var nu ändå Homer Simpson i bakgrunden.
Ja,
vi går vidare. Härnäst har vi ju en flashberättelse som heter Father Christmas av Ian Boothby. Och Jay Garrick, det vill säga den gamle Flash, och hans fru Joan vill bjuda Bart Allen, det vill säga Flash vid den här tidpunkten då, eftersom både Barry och Wally har försvunnit här vid olika kriser. De vill alltså bjuda in Bart på julafton. Bart gillar inte julen så mycket då. Han har ju inga bra julminnen eftersom hans uppväxt är... Ja, den är ganska så knasig. Han har då växt upp i någon slags virtual reality. Men jag tror inte vi går in så mycket närmare på det, tror jag. Men Bart går ut och surar lite. Man råkar då stöta på Flash, Rogarnas gamla mekaniker Rick Thompson. Han använder en weather wand, en sån där som weather wizard har, för att försöka göra snö till sin son på julafton. Men det går snett och det blir liksom en tornado istället. Och Bart stoppar den och blir riktigt förbannad och säger att nu ska du få stryk. Men hejdar sig då när han ser det här barnet som är Ricks son. Och Rick förklarar att han är en misslyckad pappa. Det här börjar bli ett tema nu nästan. Men han är en misslyckad pappa som har lämnat brottets bana bakom sig och bara försöker gottgöra att han är en så dålig förälder. Det hela slutar då i alla fall med att Bart trots allt sympatiserar med Rick och kommer väl i lite julstämning då och bjuder med honom till makarna Garricks julfest där alla får presenter och äter butter tarts och är glada. Vad är en butter tart egentligen? Finns det något svenskt ord för det?
Ja, ingen aning. Det låter som någon slags en tart i någon slags bakelse. Så det är väl kanske som en butterkaka. Det är nog en butterkaka, men jag vet inte riktigt vad en butterkaka är.
Vet ni vad en butterkaka är eller en butter tart? Skriv in till oss. Nej, men julfest hos Jay Garrick, det hade du väl inte tackat nej till, Jönsson?
Nej, alltså en av sakerna jag tycker bäst om i den här lilla historien är att Jay har ju till synes på sig sin superdräkt, alltså blå byxor och en röd tröja med en blixt på. Men om man tittar riktigt noga så är det ju inte en blixt, utan det är ju en julgran, en gul stiliserad julgran. Så jag gillar tanken på att han har liksom sin julflashtröja också, som är typ flashtröjan. Så om han måste sticka iväg och stoppa lite brott och sånt, så behöver han inte nödvändigtvis byta.
Nej, det missar jag, men det gillar man ju. Och Joan bara, kan du inte ha något annat på dig än rött liksom med gult? Nej. Ja, nej, men det var väl en hyfsat fin historia. Det roligaste var nog att se hur de firar jul hemma hos familjen Garrick, kände jag.
Ja, alltså, men detta är ju också, detta kommer ju också i kölvattnet efter Infinite Crisis. Vi har sagt det många gånger, men alla de här historierna är ju väldigt mycket det som DC ville lyfta fram för tillfället. Och Bart hade ju blivit The Flash och dessutom då artificiellt uppåldrad. Och han var ju The Flash ett tag, men det här är också väldigt talande för hans Flash-serier. Bart gick från att vara rätt så kul och liksom entusiastisk och impulsiv karaktär, Impulse var ju hans originalnamn, till att bli en riktig jäkla tråkmåns. Så till den milda grad att ingen riktigt blev besviken när han sen blev mördad av sina rogues. Och det här, ja, det är väldigt, jag kommer ihåg hur det var att läsa Flash vid den här tiden. Det var lite så här. Ja, nej, jag är på dåligt humör och jag mår inte bra. Och jag menar, det är ju en depression som författarna försöker avbilda. Och någonting som inte liksom ska viftas undan så där. Men det leder ju till rätt så deppiga historier.
Ja. Och man gjorde kanske inget mer med den än att just döda av honom. Så det är inte heller så intressant.
Nej.
Kanske.
Nej, precis. Men å andra sidan, det finns lite kul. Alltså, jag gillar att han får en snöboll i plytet. Liksom, världens snabbaste man. Det är ändå något random som lyckas träffa honom med en snöboll. Jag tycker det är lite fint.
Jag gillar också lite i början där så försöker ju när Jay ringer till honom. Vilket måste ta längre tid än att bara springa bort till honom, tänker jag. Men han ringer och så säger han man kan inte komma, Joan har gjort butter tarts, de är jättegoda. Och då springer ju Bart från telefonen bort till dem och tar några butter tarts med sig och lägger sig i sängen igen och pratar i telefon. Så det är ju aldrig, det är ju inga avstånd för dem att hälsa på varandra egentligen.
Det måste vara jobbigt om man inte vill hälsa på någon. Om man känner att man inte vill hälsa på någon, så man liksom så här, men jag orkar inte liksom. Det är en resa, så ja, nej, men vi fattar liksom så här. Ja, nej, men det är ju faktiskt ingen resa för dig. Du skulle kunna dyka upp i en timme och sen vara hemma på ingen tid alls. Ja, men jag har massa,
men jag har inte tid riktigt. Har du inte tid? Ja. Nej, jag fattar. Vi är framme då vid den näst sista historien här, som heter Lights, skriven av Greg Rucka. Och det är en Batwoman-historia som handlar om hur Kate firar Hanukkah med sina släktingar och pratar med den äldre damen Manja som jag antar är hennes släkting då, om deras gamla menoraljusstake som ska ha gjorts av hennes pappa innan andra världskriget. Och den är unik, det vill säga det finns ingen annan som har en sån som ser ut som den, eftersom pappan gjorde den själv, designade den själv innan han dog i koncentrationslägret där deras familj då hamnade. Men vid ett senare tillfälle när Batwoman stoppar ett inbrott så hittar hon bland stöldgodset där en likadan stake. Och Batwoman tar reda på vem ägaren till den ljusstaken är, och när hon sen då berättar för Mania om den så säger Mania att nej, det där är omöjligt. Du kan inte ha sett en sån ljusstake. Det är bara en familjemedlem till mig som skulle kunna ha en sådan eller göra en kopia av den. Men alla i min familj dog i koncentrationslägret, så det är helt omöjligt. Men i sista rutan får vi då se hur Batwoman har fixat så att Mania får träffa den här ägaren till den här andra ljusstaken, en äldre dam. Och vad jag tolkade som, så indikeras det då starkt att detta kanske var en familjemedlem som hon trodde var död, men som de då nu fick de då återförenas. Det så du också tolkade, Jönsson?
Ja, det, så tolkar jag det också. Det skulle väl, antar jag, kunna vara någon som bara på något annat sätt får tag på en sån här menora, men ändå då på grund av den känner någon slags släktskap eller i förening över någon gemensam sorg på något vis, eller någonting, att man hittar familj på annat sätt än biologiskt. Det sägs ju inte rakt ut, det är ju ingen dialog på sista sidan liksom, men jag tror att tolkningen kan vara lite lös där, även om du och jag och de flesta andra förmodligen har tolkningen att det är en överlevande släkting.
Ja. Just att Mania trycker på det här att ja, men det kan bara vara en familjemedlem till mig som skulle kunna ha en. Så det känns som det är det som gör för mig att det indikerar att det borde vara det. Men,
jag är med.
Är det något annat du vill säga om den?
Alltså Batwoman... Ja, men Batwoman, alltså det är samma sak här, att det är liksom hon sprang ur serien 52, maxiserien 52 som Greg Rucka var med och skrev. Hon var i mångt och mycket Greg Ruckas bebis i den serien också, även om alla författare hjälpte sig åt så skrev han väldigt mycket Batwoman. Och hon är ju av judisk börd. Det här är den enda icke, ja, om man sätter det inom citationstecken, kristna julhistorien eller holiday-historien i den här samlingen. Och jag tycker att det är intressant att man gör någonting med det. Liksom. Jag tycker det är gött att det är någonting annat än bara straight up julhistorier i den här samlingen. Jag har själv väldigt dålig koll på Hanukkah-traditioner och sånt, så jag kan inte väga in på hur sanningsenligt, om man nu kan säga det här skulle vara. Däremot så tycker jag det är väldigt intressant, i mitten av historien där, när Batwoman stoppar det här rånet, så kastar hon ju batarangs på skurkarna, och hon kastar dem ju rätt i pannan på i princip allihopa. Alltså det ser ut som att de dör. Yeah. Batarangerna verkligen sätter sig rätt i pannan, och för liksom ett ögonblick så ligger ju alla döda med en batarang stickandes ut ur huvudet. Till exempel plötsligt liksom reser sig eller försöker ta tag i sin picadoll, och då lyfter hon honom i håret och stirrar honom rakt i ansiktet, och då sticker ju verkligen batarangen ut ur huvudet som om den liksom gått igenom pannbenet.
Ja, jo, jag reagerar på det också. Men jag antar att det är väldigt noga kalkylerat hur djupt de sätter sig i pannan då. Eller var hon en karaktär som dödade Batwoman?
Nej, det tror jag inte. Och det är lustigt, för att i 52 så faktiskt får hon av Nightwing en riktig batarang som en sån här bekräftelse på att hon är accepterad som en medlem i Bat-familjen. Hon har egna batarangs innan det, och Nightwing är väldigt imponerad utav dem. Men så här, som en, liksom en symbolisk grej, så får hon en officiell Batman batarang liksom, och liksom han berättar hur den är liksom så här perfekt balanserad. Så det kanske är sådana hon använder nu. Perfekt balanserade för att inte då döda.
Kan vara det.
Bara halvt lobotomera.
Ja. Det är nog inte så trevligt att få en sån i pannan i alla fall. Men ja, vi går vidare då. Den sista julhistorien, den heter Yes, Tyrone, There is a Santa Claus, skriven av Kelly Puckett. Jag vet inte om det är den betoningen man ska läsa den titeln med. Kände jag lät väldigt väldigt sur. Men
Yes, Tyrone, there is a Santa Claus. Now go home.
Be quiet. På Daily Planet får de in ett brev från en unge som undrar om tomten finns på riktigt. Och Perry White sätter alla sina bästa reportrar på den här storyn och av någon anledning väljer Clark Kent att klä upp sig som en julsupertomte och överraska den här ungen. Och precis när han ska flyga in genom skorstenen så kommer då Batman förbi. Jag måste bara säga, det är alltså en jul, det är en röd Superman direkt typ, så det är inte så att han är utklädd till tomte, utan han är utklädd till, ja. Men ja, precis när han ska flyga in genom skorstenen så kommer då Batman förbi och säger typ, är du, hur fan ser du ut? Så
han kommer ju förbi, han traskar inte bara förbi, han flyger ju förbi i sin Bat-jetpack. Det får ju inte glömmas.
Nej, just det. Så Stålis bestämmer sig för att ditcha den här ljuddräkten då, eftersom Batman säger att han ser lite fånig ut, och bara lämna presenterna i sin vanliga Superman-dräkt istället. Men när han kommer in så ser han ju att Batman är där iklädd i tomtedräkt och allt. Medan nu jag tyckte inte alls om det när jag läste det. Jag vet inte varför jag skrattar nu. Men ungen säger I love you Bat Santa. Stålis blir så arg att han då smockar till Bat Santa. Och ja du. Sen är det slut på den serien också. Och, alltså ursäkta, men det här är nog den sämsta av alla de här serierna. Vi har först har vi Perry White som utövar någon slags oomsvepande sexism när han då sätter Lois Lane på att koka kaffe och kallar henne för dollface, medan hon säger men jag är ju vår bästa reporter, när han då väljer ut alla reporterna som ska jobba med det här. Sen har vi Batman som pepptakar Stålis här lite och säger bland annat go get them tiger. Jag har väldigt svårt för just den linen. Sen har vi också Stålis som vid en tidpunkt säger han tvekar lite här om han verkligen ska göra den här julgrejen. Så säger I guess I should do something about that whole Middle East thing. Och man undrar, ja, vad? Och sen avslutningen med Bat Santa där Batman gör någon slags blinkning till Stålis innan han får smocka. Jag fattar att det ska vara lite urballat och skojigt. Och hade jag varit i ljudstämning så kanske jag hade tyckt det här var roligare. Men nej. Bah humbug. Med ett litet skratt ändå.
Vad säger du? Alltså, jag är precis tvärtom. Jag älskar den här serien. Det är så många goa grejer liksom. Alltså, det är ju parodi. Det är ju någon slags, det här är ju en Silver Age send-up liksom. Det här är ju en drift med Silver Age-serier, Clark och Golden Age för den delen. De är väldigt mycket tecknade som de ser ut på Silver Age. Där är en god nivå av att titta in i kameran. Clark Kent blinkar mot kameran när Jimmy säger you know who this looks like a job for. I think I do, Jimmy. I think I do. Och sen har han tagit på sig sin Stålis tomtedräkt, så pekar han på S-et och så tittar han in i kameran och säger for Santa. När Batman kommer och neggar honom så vänder sig Batman in i kameran och säger it looks like something out of a comic book. Och sen då när smockan levereras på slutet och vi får se barnen i bakgrunden, så har de till och med klämt in sin gamla Elseworlds-logga som de alltid satte på historier som skulle utspela sig uttryckligen utanför mainstream-kontinuitet. Den här är ju skitdum. Alltså riktigt, riktigt dum. Supertramsig. Men för mig så är det okej, för den är liksom helt medveten om hur dum den är liksom. Det kanske är att man ska vara på ett rätt humör, men det här tramset, jag gillar det jättemycket. Och just att där är den här Elseworlds-loggan liksom längst ner, liksom säger, den säger mig att ja, du tror väl inte att det här är, att det är så här det skulle hända.
Nej, jag gillar också den som hade behövt.
Jag är helt ombord. Det är 5 kakor för mig på denna.
Ja, ah, okej. Okay. Ja, en kaka från mig. Men det är gött att vi inte är överens för en gångs skull. Jag tror lite som du säger, man ska nu vara lite i stämning. Jag känner nu när jag återberättar den här så tyckte jag det var mycket, mycket roligare när jag läste den själv.
Jag hoppas det gick. Ja,
den är
det
mycket stämning.
Att hänga med på vad som hände där när du beskrev.
Ja, förlåt alla lyssnare. Men nu är vi klara i alla fall. Och jag vet inte om vi ska sammanfatta det, kanske vad vi tyckte överlag. Jag har lite svårt för såna här nummer, om jag ska vara ärlig. Jag uppskattar egentligen hellre en vanlig historia som utspelar sig under jultider än såna här väldigt nischade små korta liksom julstories. Jag skulle hellre ha liksom Jokern, kidnapparen, förskoleklass, det råkar vara jul så han har tomten var på sig och Batman stoppar honom kanske och det firas kanske lite jul och så och that's it. Men ja, sån är jag. Vad tyckte du?
Där är ju faktiskt nästan precis en sån historia som Paul Dini skrev i Detective Comics ungefär samtidigt som jag tror heter Sleigh Ride, stavad S-L-A-Y, Ride. Där en kidnappad Robin tvingas åka i baksätet i en bil när Jokern kör runt på Gothams gator och allmänt ställer till med hemskheter. Den är hemsk men bra.
Ja.
Jag är inget jättefan av den, just den här i stort heller, Infinite Holiday Special. Jag tyckte två av de mer komiska berättelserna var väldigt komiska i sin konstighet och kunde liksom uppskatta det på någon slags vad härligt tramsigt detta är. Men i stort, jag hade nog också hellre sett en mer genuin julhistoria som hade kanske lite utrymme att andas. Men det är inte det de här ska vara. Det här ska ju vara kul små snuttar. Ja. Den slutar ju med en, jag vet inte om den gör det i din utgåva, men den slutar med en bild av Phil Jimenez och det är på DCs redaktion ledd utav Dan Didio som lyfter ett champagneglas och tackar för att vi läst.
Just det.
Och där finns ju lite, alltså jag skulle tippa på att bakgrunden består av bland annat Geoff Johns, där är nog Keith Giffen, tycker mig kanske kunna skönja Gail Simone och kanske Peter J. Tomasi. Det är lite svårt, jag kan inte riktigt hur många av de här ser ut på riktigt, så det är svårt att avgöra. Men det är väl en lite fin hälsning. Jag har ju lite delade meningar inför Dan Didio och eftersom han är en av dem som låg bakom New 52-konceptet och en del kreativa val som jag inte riktigt gillar. Countdown to Final Crisis exempelvis. Men ja, det vittnar väl om lite en oskyldigare tid också. När det är på något sätt en hälsning från hela redaktionen och det ser ut som alla är kompisar och så.
Ja. Men ska vi ge oss på ett helhetsbetyg också, eller det räcker med pepparkakorna kanske på de här korta historierna?
Nej, men vi måste nu kvantifierar vi något och kör ett helbetyg också.
Ja.
Jag tycker definitivt att vi ska kvantifiera. Fan, jag hoppades ha någonting där när jag hade pratat färdigt, men det hade jag inte. Ja, men hur många julsmockor av Stålmannen får det här numret?
Ja, jag kan inte ge det mer än två. Tror jag. Två julsmockor. Pang, en höger och en vänster.
Ja, och då blir det en höger och en vänster och ett spark i, en spark i skrevet från mig.
Ja.
Jag ger det 3.
Schysst. Han var bra.
Vi... Inte så bra. Det är, inte, det är egentligen en omotiverad 3a. Men jag, för att jag tyckte de var lite roliga.
Ja.
Så 2 egentligen, men 3 för att jag skrattade.
Okej. 3 bara för att det är jul.
Ja, precis.
Men då är vi kanske normalt sett klara nu, men vi är inte riktigt klara. Vi har ju kanske några julöverraskningar här på slutet också. Var, jag vet att jag har några julrim jag skulle vilja läsa, precis som förra gången. Och jag vet att du har någonting som du inte velat berätta vad det är för mig.
Det, ska ju, det, ska ju vara, det är ju en julklapp till dig.
Ja.
Och jag tänkte, berätta jag för mycket om den liksom innan så blir du liksom besviken redan då. Så jag håller på det.
Ja. Ska vi ta den nu eller vill du ha den absolut sist?
Ja, men vi tar den nu. Och så tar vi rimmen sen. Det är en liten lek som heter Har hen dött?
Okej.
Okay. Så nu kommer jag kasta lite namn på dig. Och så ska du få gissa om hen har dött.
Och någon gång.
Implicit då. Dött och kommit tillbaka. Ja. Och det får inte vara liksom i så här, utanför serietidningarna, i filmer eller tv-serier. Så här, det får inte vara i Elseworlds historier och inte parallella verkligheter och sånt. Utan det ska vara liksom mainstream varianten av den här personen.
Okej, okay, okej. Okay. Vad spännande. Ja, spontant känns ju svaret ja här på rätt många. Men vi kör.
Ja, men du får en lätting till att börja med. Aha. Superman.
Ja. Ja.
Du minns till och med när han dog, eller hur?
Ja, det var en serie. Den hette Death of Superman. Ja.
Det fanns ju i namnet där, ja. Det är sant. Det är sant.
Ja. Jag tror han dog då. Mm.
Ja, jo, men okay, vi säger att han gjorde det. Ett rätt, där har du 1 poäng. Bra, bra, bra julpoäng där. Ja, men du får en mjukis till här, för du får Ralph Elongated Man Dibney. Har hen dött?
Ja, jag är inte säker på att han kommer tillbaka dock, men dött i alla fall. Eller måste han komma tillbaka också, eller vad sa du?
Nej, de måste inte ha kommit tillbaka.
Nej. Nej, men ja.
Ja, men det är rätt. Det är rätt där med. Det är
50. Den, ja, vi ska inte kanske inte avslöja när.
Ja, men det kan vi göra. Han dog i miniserien. Nej, maxiserien 52. Ja, men okej då. Nästa på listan. Satana Satara. Alltså Satana då, men hon heter Satara i efternamn.
Ja, okej. Okay. Satana. Oj.
För er som inte vet om.
Ja, det vet jag ju inte om hon har dött, känner jag spontant. Men det känns ju dumt att gissa på att någon inte dött med tanke på att många dör rätt ofta. Men om jag med risk för att jag sätter fällebel för mig själv här nu, att jag tänker så här, Jönsson har nog med någon som inte har dött. För att det inte bara ska vara folk som har dött, så säger jag att hon inte har dött.
Ja, det är poäng. Det är poäng.
Yes.
Ja, det är snyggt. Satana har ju faktiskt aldrig... Det finns lite så här andra historier. Lite, jag tror i Injustice-serietidningarna som bygger på tv-spelet Injustice, där tror jag hon dör. Jag tror hon dör i några av de animerade filmerna och sånt. Men hon har inte dött i mainstream-kontinuiteten. Ja, men då får du en till här. Barbara Gordon.
Barbara Gordon. Jag kan inte minnas att hon har dött. Så det känns ju dumt att svara ja bara för att när jag inte kan minnas det. Så jag får väl säga nej då, men jag är rätt inställd på att hon kanske har dött. Men jag säger nej.
Du säger nej. Och det gör du alldeles rätt i. För hon har inte dött.
Yes.
Det har hänt rätt mycket annat hemskt. med henne.
Ja.
Men hon har inte dött.
Ja.
Okej. Den här hade jag inte med på listan. Men han dök upp ändå. För liksom, för någon slags medhåll. Martian Manhunter.
Så jag kan tänka här. Han har ju råkat ut för en del. Men dött. Vet i tisan. Jag säger att han inte har dött.
Tyvärr.
Nej.
Han har dött.
Har han det?
I upptakten till Final Crisis. Han är dödad.
Ja, ja.
Mm-hmm. Men han kom tillbaka. Han var faktiskt inte död alls länge. Han kom tillbaka jättesnabbt. Men han var död.
Han var död, okej.
Okay. Ja. Vad säger du om den här då? Billy Batson.
Billy Batson. Kan han
alltså Captain Marvel / Shazam.
Ja, du. Han är ju så gammal karaktär så att... han har haft många år på sig att dö, tänker jag. Men jag kan ju alldeles för lite om Captain Marvel för att veta om han har gjort det. Jag gissar på att han har dött då. Mm.
Det är en bra gissning och det kan vara så att du tänker på Kingdom Come, där han ju faktiskt stryker med. Men nej, i mainstream-kontinuiteten har han aldrig dött. I alla fall inte
kanske för att han är, kanske för att han är ett barn då. Man är inte så sugen på att döda honom.
Kan vara. Sen å andra sidan dör. Det dör förvånansvärt mycket barn i superhjälteserier också.
Okej.
Okay. Ja, men sist på listan då. Black Canary.
Black Canary. Ja... Det är jobbigt när man inte, jag kan inte komma på några tillfällen sådär, då blir det ju mest gissningar. Hennes pojkvän har ju dött. Ska vi säga att hon är...
Green Arrow.
Ja, han vet ju att jag har dött och kommit tillbaka. Frågan är... Nej, hon har inte dött.
Alltså, så här är det va? Du hade fått rätt oavsett på den här. För Black Canary har både dött och inte dött. För när Black Canary flyttade från Earth 2 till Earth 1 så var det ju tänkt att det skulle vara Golden Age-varianten av Black Canary som flyttade liksom. Och sen efter några år så började de liksom säga, men borde inte hon vara äldre då? Borde inte hon vara liksom i ålder med Justice Society-figurerna då? Och funkar det då att hon dejtar Green Arrow egentligen? Han ska ju vara yngre. Hur skulle det se ut? Så då förklarade de att hon dog i det numret hon flyttade från Earth 2 till Earth 1. Och att den som flyttade var hennes dotter som ingen hade känt till. För hon hade vuxit upp i en fickdimension, parallell verklighet. Och liksom, hon fick en dotter någon gång liksom under andra världskriget, men så växte hon då upp i hemlighet. Så mamman dog och så tog liksom, hoppade dottern in. Så beroende på hur man ser på det har Black Canary dött, men också inte dött. Men du fick ändå 1, 2, 3, 4 poäng. Vad sa du på Shazam där? Sa du ja eller nej där?
Jag sa ja, tror jag. Jag fick fel på den.
Ja, men då fick du ändå 4 poäng. Det är bra. Det var ett bra resultat på leken Har hen dött?
Ja, det var en bra lek, tyckte jag. Det var roligt. Men det var också jättesvårt ju.
Så, ja, men visst. Men ändå, där var fler som inte dött än man tänker, eller hur?
Ja, verkligen. Man tänker att nästan alla har dött någon gång. Men egentligen det här var en intressant lek hade varit har hen dött och aldrig kommit tillbaka. Det finns kanske ingen. Jag vet inte. Men
det är svårare.
Det är nog väldigt svårt. Ja, tack så mycket Jönsson. Det var en rolig lek. Den får vi göra om, eller en variant någon gång, tycker jag.
Men det tycker jag också.
Ja. Ska vi ta de här julrimmen då som jag har? Jag skulle påstå att de kanske inte är lika bra som förra året, men det är mest för att det ska bli en tradition här, så tvingar jag mig själv att skriva några ändå. Så då ska vi se. Jag börjar med första. Så här. När julen är kommen och granen ska pyntas, måste vi alla hjälpas åt för att lyckas. Stålis skär skinkan med laserprecision, men vad kan du göra med din Martian vision? Jo, i denna stund kanske du behöver denna för att få alla att känna sig avspända. En ofarlig sak som lär bli en succé. Var så god, en julbrasa på DVD. det var alltså en julbrasa till Martian Manhunter på DVD då.
Ja, den tyckte jag var väldigt, den var lite fin också, för att han då inte kan ha en riktig brasa och så.
Ja.
Du tänker då på allt.
Ja, men såklart Martian Manhunter ska få en julklapp från oss efter att ha blivit ett stående skämt i vår cast här. Ja. Jag tar nästa här då. Ibland är det svårt att bestämma sig för vad den femte rikaste mannen ska givas. Behöver du kanske ett ångsamlarrör eller vattenskoter, då skulle du trivas. Nej, jag tror vi måste ta ner ett snäpp. Lugn och ro och mental återhämtning. Inga lyxbilar eller Riverdance step. En weekend på spa utan förväntning. Det var ju till Mento då, som tycker kan behöva lite avkoppling ibland. Det känns som en mycket, mycket press på Mento.
Ja, det är inte lätt att vara världens femte rikaste man alla gånger.
Nej. Nej. Ja, vi tar den sista. På julen ingen ensam vill vara. Då blir känslorna svårförutsägbara. Även för mörkrets fladdermusgud med sitt diaboliska ultraljud. Men ute i världen, där väntar den rätte. Du måste dock använda dig själv som ett bete. För att sticka ut ur mängden i kärlekens buss får du en subscription på Tinder Plus. Och ja, det här var då till Barbatos, The Bat God. Vi minns ju att han står uppsatt som relationsstatus singel på DC-wikin. Så det är väl på tiden att han får träffa någon då. Tänkte jag.
God jul, säger jag bara. God jul.
God jul. Jag ska inte plåga någon mer med de här förrän till nästa jul. De är roliga att skriva, men usch vad svårt det är att rimma, tycker jag.
De är roliga att höra också, ska jag säga.
Ja, men då säger vi väl god jul och god fortsättning till alla våra lyssnare, och vi hoppas att vi är, eller ni egentligen då är med och ser nästa år igen då, när vi fortsätter med DC-casten. Vi är ju snart tillbaka med den.
Ja, men visst. Och då fortsätter ju Season of Crisis. Men tills dess så ses vi igen samma läderlapps juletid och samma läderlapps julefid. Julefid, det lät. Ja. Det blev bra.
Det blev bra.
Remember to follow the Bat Signal to DC Kasten on Instagram and Twitter.